När hon kommer till mig på mottagningen tänker jag först att allt ser bra ut. Hennes blodsocker ligger perfekt, lika stabilt som varje höst. Hon berättar om sina rutiner som hon håller med omsorg. Hon går till jobbet i en liten matbutik, slår in varor i kassan, äter sin medhavda lunch och jobbar några timmar till innan hon vandrar hem genom höstkvällen för att laga sin kvällsmat i lägenheten där hon bott sedan många år. Vi går igenom hennes fina prover, kolesterolet, njurproverna, det jämna diabetesvärdet. Men det är något dämpat i hennes blick. När jag träffar henne på våren har det hänt något. Hon älskar Melodifestivalen, berättar hon. Och det syns verkligen. Hennes gester är större, orden flödar och blicken lyser när hon berättar om stämningen på alla deltävlingar. Artister hon mött bakom scenen, nya vänskaper med andra schlagerälskare. Hennes blodsocker svänger. Långtidsvärdet skjuter i höjden och kolesterolet är långt utanför det rekommenderade intervallet. Har hon bäst hälsa på hösten eller på våren? När vi tagit farväl och hon lämnat mitt mottagningsrum märker jag att jag har svårt att svara på det. Och jag kommer att tänka på en gammal historia där en buddhistisk scenmästare får frågan: vad är egentligen viktigast i livet? Han svarar: att vara levande är tillräckligt. Vid den här tiden arbetar jag som ung läkare och forskare på sjukhuset i Malmö. På ena sidan av den långa gatan ligger forskningslaboratoriet. Där inne bland de blanka bänkarna med mikroskop och vinande centrifuger handlar allt om att kartlägga gener, förstå sjukdomsmekanismer och ta fram läkemedel för att förbättra hälsan. Det är en syn på hälsa som handlar om att optimera mätvärden, bromsa åldrandet och förlänga kroppens livslängd. När jag sen går den korta sträckan till andra sidan gatan, där patienterna finns, blir det uppenbart att vi ser på hälsa på två helt olika sätt på vardera sida av gatan. Att hälsa för de flesta människor är något annat än de där konkreta måtten som vi försöker förbättra. Att det verkligt mänskliga, att känna sig levande, inte låter sig mätas på det sättet. På mottagningen träffar jag en man med svår kärlsjukdom som jag har följt i många år. Trots en mängd läkemedel och kärloperationer har jag sett kroppens gradvisa förfall. Nu är han i stort sett helt blind. Hans fru kör in honom i rullstol. Men två saker är oförändrade. Hans handslag är fortfarande lika fast. Och trots att han numera inte ser någonting har hans blick samma värdighet och livskraft som när jag första gången mötte honom. Stunden efteråt kan jag träffa en patient med perfekta blodprover men som ändå plågas av oro, otillräcklighet och en sorts stumhet i livet. Och avståndet över gatan känns längre för varje år som går. Klyftan som jag upplevde mellan vetenskapens kyliga svar och de livsfrågor som blir så brännande i patientmötena skulle komma att påverka min yrkesgärning. Ja, egentligen hela mitt liv på djupet. Det är den klyftan jag vill prata om här. Mellan hälsa som att optimera och förlänga livet och hälsa som att vara levande. Går den att överbrygga? Jag heter Anders Rosengren och tack för att du lyssnar. Trots att vi forskare ständigt hittar nya mått på hälsan, trots att det ständigt kommer nya mediciner för att förbättra de här måtten och trots att våra kroppars livslängd ständigt ökar, så verkar det som att många människor känner sig allt mindre levande. Var femte person i landet känner sig så ensamma att det påverkar deras vardag. En av fyra uppger att de tycker livet är meningslöst. Och många patienter som jag möter berättar att fixeringen vid att uppnå olika livsmål skapar så mycket stress och oro att målens huvudresultat blir att de missar att leva. Filosofen Byung-Chul Han skriver att fixeringen vid självförverkligande och prestation har skapat ett trötthetssamhälle där vi inte längre är subjekt utan projekt som ständigt kan välja nytt, ständigt göra mer, ständigt optimera och där många blir mer och mer utmattade av kampen med sig själva. Han skriver att känslan hos den utmattade personen, upplevelsen att ingenting längre är möjligt, bara kan uppstå i ett samhälle som hela tiden berättar för oss att ingenting är omöjligt. Tröttheten och stumheten förstärks av allt som pockar på vår uppmärksamhet, flödena, nyheterna, det som vill ha en omedelbar reaktion. Det skapar en hyperaktivitet, vi blir snabbare. Men många förlorar känslan av sammanhang och blir stressade och splittrade. Även om vi ofta pratar om det som pågår så är det som om vi inte gör något riktigt motstånd. Vi bara låter det ta över våra liv. Paradoxalt nu försöker vi i vår tid åtgärda hyperaktivitetens problem genom att bli ännu mer aktiva och söka nya, snabba sätt att fixa till människors mående. Även om det moderna samhällets och medicinens utveckling på många sätt är enastående så riskerar den att samtidigt reducera alla livsproblem till något sjukligt som ska behandlas. Svenska läkarsällskapet uppskattar att så mycket som en fjärdedel av alla åtgärder inom sjukvården görs i onödan, utan att det ökar förståelsen för de här livsproblemen. Jag ser det på min egen mottagning. Hur många patienter har jag inte mött som slussas runt i en fruktlös jakt efter just det ämne, det hormon, den detalj som de förmodas lida brist på? När problemet i många fall snarast är en kronisk brist på helhet i tillvaron som inte kan ersättas med läkemedel. Det är uppenbart att vi behöver en motvikt till den här utvecklingen. Enligt min uppfattning är det inte ännu ett läkemedel, inte ännu en handlingsplan, utan något radikalt annorlunda, men samtidigt något som i alla tider har gett människor balans i tillvaron. Det vi kallar kontemplation. Kontemplation handlar om det långsiktiga och långsamma. Det som ger resonans och rymd för tankar. I antiken betydde det att blicka ut över ett heligt område. Det handlar om en stillsam närvaro. Att få perspektiv på tillvaron för att kunna handla med större eftertanke, med varsamhet och vördnad. I vår tid kan det innebära att aktivt göra motstånd mot allt det där som lockar oss till impulsiva reaktioner. Om att försöka urskilja det väsentliga, det som gör livet värt att leva och som hälsa ytterst handlar om. Hur kan vi då ge rum åt den kontemplation som jag tror har en helt avgörande betydelse för de vägval vi står inför, som enskilda och som samhälle? Ofta uppstår kontemplationen när vi gör något som hjälper oss att ta en paus från det egna projektet och vidga blicken. För ett kontemplativt livssätt handlar grunden om att blicka framåt, men med en annorlunda blick än den som är så dominerande idag. Det innebär att skifta perspektiv från att nyttja och konsumera världen till att fokusera mer på samhörighet och vördnad för naturen och för andra människor. Ofta kan det börja med små steg för att successivt utvecklas till en livshållning som får genomsyra vardagen. Det kan vara en stund i stillhet och tystnad på egen hand. Men det kan också komma ur umgänget med andra, under en kvällspromenad med en vän eller rent av en fotbollsmatch med barnen. Vi märker det kanske inte under matchen, men efteråt kan det i alla fall ibland kännas som att tillvaron har blivit lite större och de där problemen som man har grubblat så över känns lite mindre. Kontemplationen kan inte tvingas fram. Ofta uppstår den i små gläntor i tillvaron, som på semestern. På sommarna brukar min fru och jag fjällvandra med våra två barn. Det började ganska dåligt vid premiärvandringen för 5 år sedan. Vi hade packat med oss så mycket saker att jag, förutom ryggsäcken, fick konka fram med tunga tygkassar i båda händerna som om jag var på väg med veckohandlingen. Under lunchpausen den andra dagen råkade jag dessutom ställa mig med mina stora kängor rakt på glasögonen som jag lagt i gräset, och resten av vandringen kunde jag bara se stigen omedelbart framför mig medan fjällen mest framstod som ett töcken. Men vi åkte tillbaka nästa sommar. Mindre packning, lagade glasögon och det hände något. Långa stunder går vi i tystnad och känner tyngden från ryggsäcken, skavet i fötterna, men det skapar en sorts öppenhet i sinnet. När vi kommer över en fjällkam och en dalgång med lysande gula smörbollar öppnar sig, eller sätter ner ryggsäcken vid en sval bäck och får känna lättnaden av att bara släppa allt vi bär omkring på, så kan man helt oväntat ana en resonans med allting runt omkring. Vi ser ut över landskapet, tar in terrängen, det större sammanhanget, och vandrar sedan vidare med en delvis ny blick på stigen. Men vi kan också skapa rum åt kontemplationen mitt i vardagen, när vi ger oss själva det där som kallas hjärnvila. När vi för en gångs skull kanske inte tar upp telefonen utan sitter och gör just ingenting. Eller när vi möter motstånd och vi vågar lyssna istället för att omedelbart gå i försvar och få syn både på den andra och oss själva.
Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
Praktiskt handhavande har aldrig riktigt varit min starka sida. Det går en rak linje från den brända fläskkotlett som utlöste ett brandlarm i hemkunskapssalen till mina valhänta experiment som ung doktorand. Ett av mina första bidrag till forskningen var att välta ut en dunk med sockerlösning över min chefs nyinköpta mikroskop för mångmiljonbelopp. Bara några veckor senare lyckades jag dessutom översvämma samma mikroskop när jag glömt att stänga av en vätskepump när jag gick ut på lunch. Den enda som egentligen kunde förstå mig var en vän som doktorerade samtidigt. Han skulle undersöka 70 mjältar, men misstog sig på organens utseende och kom in till sin handledare med resultat från 70 njurar. Tack vare en laboratorieassistent som hade vad man kallar labbhänder och ett beundransvärt tålamod från mina handledare fick vi in en artikel i den vetenskapliga tidskriften Science om hur människans gener kan bidra till typ 2-diabetes. De 5 sidorna med hårt koncentrerad text öppnade plötsligt möjligheter som jag knappt hade vågat drömma om. Att starta en egen forskargrupp, få forskningsanslag och kunna samarbeta med forskare som tidigare inte ens hade svarat på mina mejl. Hösten 2010 sitter jag därför i ett flygplan på väg till en forskningsvistelse på amerikanska västkusten. Med på resan har jag 2 böcker. Den första, en tjock bok om statistik, får jag omedelbart nytta av när jag landar. För allting i den här miljön handlar om data. Chefen för forskningscentrumet bär kraftiga armband som mäter hans sömn, stressnivå och uppmärksamhet för att han, som han säger, ska lära känna sig själv genom sina data. Där finns personer som byggt upp Facebooks första databas och nu börjat intressera sig för människans minne som en dator. Jag möter en person som pratar så snabbt att han alltid har fradga i mungiporna när han berättar om hur vi med genteknik skulle kunna förändra människors beteende och hälsa. Och där finns en genetikprofessor som blev den första i världen att varje dag under ett helt år mäta sin egen molekylprofil i blodet för att definiera vad hälsa är. Jag påminns igen om den där klyftan mellan vetenskapens och patienternas bild av hälsa när han i en intervju fastslår att hälsa är att ha en stabil molekylär profil. För mig framstår det snarast som en bild av döden. Jag tänkte då att det här var ett gäng udda fåglar på amerikanska västkusten. Vetenskapligt stimulerande, men med en människosyn som reducerar oss till molekylprofiler. Nu, 15 år senare, framstår de som allt annat än udda. Att mäta och bearbeta data sker inom alla tänkbara livsområden. Och det finns mycket positivt. All information vi kan samla in om våra kroppar har gjort det lättare att förebygga och behandla vissa sjukdomar. Och många blir mer medvetna om sina vanor genom stegräknare, pulsklockor och sömnmätare. Problemet är att den techindustri som allt mer bestämmer vårt samhälles utveckling bär inom sig en grundidé att världen är uppbyggd av information och att livet handlar om att bearbeta data. Om vi inte balanserar den utvecklingen med reflektion och kontemplation så är risken stor att systemen styr oss allt mer och förstärker idén om människan och hälsan som ett projekt som ska optimeras. För oavsett hur tätt vi mäter våra molekylprofiler så är det ändå döda bilder av ögonblickliga tillstånd som inte kan fånga det levande. Den naiva längtan efter att förlänga livet som techindustrin investerar så stora summor i utgår ofta från att hälsa är ett idealt tillstånd, just en stabil molekylär profil. Men hälsa, åtminstone som jag ser det, handlar om att vara levande, om att hantera livets upp- och nedgångar. Och försöken att förstå sig själv genom att mäta och stirra på sina egna data på en skärm missar att det bästa sättet att förstå sig själv är genom andra. Även om forskningen på amerikanska västkusten var intressant var det med viss lättnad som jag på kvällarna gick hem till det lilla rum jag hyrde och slog upp den andra boken som jag hade med mig. Det var en tunn bok med titeln Jag och du, skriven av Martin Buber, en av 1900-talets mest framsynta tänkare. Jag hade åkt till USA för att forska på genetiska nätverk. I mitt forskningsområde består nätverken av gener eller molekyler, men de kan också bestå av individer. Mellan dem finns det relationer. Jag hade slagits av hur allt fokus var på de enskilda datapunkterna, på molekylerna eller individerna, medan man verkade glömma relationerna, hur allting hänger samman. Den tunna boken som jag läste och som hade skrivits nästan 100 år tidigare satte på ett märkligt sätt fingret på problemet med dagens individcentrerade och datadrivna samhälle. Martin Buber menar att vi har två typer av relationer. Jag det och jag du. Jag det är möten där vi inte riktigt ser den andra. Vi kanske visar upp en tågbiljett för en kontrollant eller betalar våra varor i kassan. Men även möten där vi har en på ytan trevlig diskussion men mest tänker på vad vi själva ska säga eller vad vi kan få ut av mötet. Det är så att vi inte är fullt ut närvarande. Jag-du-relationer däremot är levande. Vi möter den andra helt som hon är utan tanke på nytta eller gentjänst. Det kanske vackraste med att vara människa är att när vi släpper vår självfixering och ger en annan person ett rum, det är då som vi själva, närmast som en bieffekt, också blommar ut. Många som jobbar med människor har säkert upplevt det där magiska som uppstår i vissa jag-du-möten med en kollega, en elev eller en patient, och som gör att vi efteråt också själva delvis är en annan människa. Jag-du handlar just om att pausa och vidga perspektivet som är så centralt för kontemplation. Jag-det, däremot, är själva kännetecknet på hyperaktivitet och överflödet av data, de döda bitar av information som snittas ut ur det levande. Tänk om den techindustri och det datadrivna samhälle som mer och mer genomsyrar våra liv har fått det hela om bakfoten. Tänk om det centrala i livet inte alls är information, utan de relationer som behövs för att informationen ska bli meningsfull. Som hjälper oss att till exempel se hur siffrorna på stegräknaren och sömnmätaren påverkar vårt mående och vårt samspel med andra. Tänk om vi kunde skifta fokus. Bejaka information, men samtidigt inse att det är relationerna som är det primära. Där har vi skillnaden mellan den hyperaktiva och den kontemplativa blicken. Där har vi skillnaden mellan att förlänga livet och att förbli levande. For once in my life, I have someone who needs me. Someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. Touch what my heart used to dream of long before I knew. För några år sedan satt jag på en middag med några forskare. Allt var glatt och uppåt tills en av dem sa: "Jag begriper inte hur någon vetenskapsman kan tro på Gud." Det blev helt tyst. En lätt besvärande stämning infann sig. Det var uppenbart att det i sällskapet både fanns de som kallade sig troende och icke-troende. Men eftersom vi respekterade varandra och ingen kände något behov att gardera sig eller debattera, övergick det snart i en förtroendefull och nyfiken stämning. Och vi insåg att en diskussion om Gud som något avlägset objekt var att börja i fel ände. Istället började vi prata om våra egna erfarenheter av det stora mysterium som det är att leva. Och märkte att de där etiketterna, som troende och icke-troende, säger ganska lite och att vi alla runt bordet bar på ungefär samma livsfrågor. Samma längtan efter sammanhang, samma förundran inför det stora som vi inte fullt ut kan förstå. Det där är något som en av våra mest älskade poeter, Thomas Tranströmer, ofta återkommer till i sina dikter. Han skriver i dikten Preludier: "Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån. Och där de möts har man en chans att få se sig själv." Jag tror att vi måste börja med en lyhördhet för våra inre erfarenheter. Men vi behöver också traditioner och berättelser som kommer utifrån och som hjälper oss att sätta ord på våra erfarenheter och reflektera över dem för att successivt göra fördjupade och ännu rikare erfarenheter. Kontemplation handlar inte om att optimera och prestera. Det handlar om att låta blicken dröja istället för att flacka runt och hasta vidare. Som i Tranströmers dikt Blåsipporna, som kanske är en av de vackraste beskrivningarna av vad kontemplation kan vara.
Att förtrollas, ingenting är enklare. Det är ett av markens och vårens äldsta trick, blåsipporna. De är på något vis oväntade. De skjuter upp det bruna fjolårsprasslet på förbisedda platser där blicken annars aldrig stannar. De brinner och svävar. Ja, just svävar. Och det beror på färgen. Den där ivriga, violettblå färgen väger numera ingenting. Här är extas, men lågt i tak. Karriär, ovidkommande. Makt och publicitet, löjeväckande. De ställde visst till med stor mottagning upp i Nineve. Te jord och rusk och mycket bang. Högt i tak, över alla gässor hängde kristallkronorna som gamar av glas. Istället för en sådan överdekorerad och larmande återvändsgränd öppnar blåsipporna en lönngång till den verkliga festen som är dödstyst.
I Thomas Tranströmers dikter finns en stämning som talar till många människors längtan efter sammanhang i en splittrad tillvaro. Själv har jag återvänt till dem regelbundet sedan 20-årsåldern. Men var först när jag för 2 år sedan skrev en bok om hälsa och existens utifrån Tranströmers diktvärld som jag på allvar upptäckte hur han med sina vardagligt enkla bilder öppnar en lönngång till vad levandet handlar om. Som blåsipporna, som uppmanar oss att släppa tankarna om oss själva som ett projekt och istället uppleva verkligheten, ta del i festen. Han knyter också an till en gammal tradition att använda vårt språk på överraskande sätt för att närma sig det som vi egentligen inte kan fånga med ord, kärleken, Gud, människan. Det ligger nära den så kallade mystika traditionen som är central i många världsreligioner och visdomstraditioner. Ordet mystik kan kanske leda tanken till något världsfrånvänt, men det är ju själva verket precis tvärtom. Det handlar om den konkreta erfarenheten att ingå i ett sammanhang som vi inte helt kan greppa. En samhörighet som gör verkligheten lite mer intensiv och som de flesta nog har upplevt. I skogens tystnad, när vi håller ett nyfött barn, eller i musiken. För många människor är de här erfarenheterna också förbundna med en gudstro. Eller en obestämbar känsla av ett sammanhang, en relation till något större än oss själva. Thomas Tranströmer arbetade som psykolog i perioder på fängelser och hans dikter är fyllda av en förlåtande människosyn, att inte döma sig själv och andra utan vända andra kinden till. I dikten Romanska bågar skriver han: skäms inte för att du är människa, var stolt. In i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig, och det är som det skall. Samma ödmjukhet och öppenhet präglar hans beskrivning av det gudomliga, som vi aldrig heller blir färdiga med. En central tanke i mystiken är att Gud är det mest naturliga av allt och möter oss i det levande. Men våra förutfattade bilder kan ibland stå i vägen. Det är väldigt lätt idag att vi ställer oss utanför världen, liksom vinkelrätt mot det levande och börjar analysera. Den vinkeln är nödvändig för naturvetenskapen för att vi ska förstå hur livet fungerar. Men från den vinkeln fångar vi varken det levande mänskliga eller det gudomliga oavsett hur vi skruvar på våra mikroskop och teleskop. I Tranströmers dikter däremot sugs vi in i det levande, där den viktiga frågan blir om vi vill leva med en snäv eller öppen blick på tillvaron. Det handlar om att mitt i det aktiva livet bli mer uppmärksam på det stora i det enkla. Men som blick på tillvaron kan vi kanske släppa taget om oss själva en smula och börja ana det gudomliga mitt i vardagen. I de första blåsipporna. I stillheten vid sommarsjön. I festen med vännerna. Eller i mötet mellan en mänsklig hand och ett piano. Ibland kan kontemplationen komma ur de minnen som hjälper oss att stanna upp och få sammanhang över tid och rum. Inte minst minnen av personer som under många år hjälpt oss att få perspektiv på tillvaron men som inte längre finns bland oss. Hur minns vi dem? En natt för 7 år sedan dog min mamma helt oväntat. Bara några timmar efter att hon och barnbarnen hade njutit av en välsmakande skörd av hösthallon i trädgården. Barnen och jag har suttit otaliga timmar i soffan och sett på bilder och videor av henne. Men vi har sett dem så många gånger att det närmast blir mekaniskt. Vi kan vartenda ord, varenda gest och alla minnen av hur vi sitter och försöker minnas håller på att ställa sig i vägen för henne. Det är lätt att få för sig att alla bilder och digitala spår kommer att göra oss oförglömliga. Och visst är det en väldig skillnad mot tidigare generationer. Av vissa släktingar finns bara ett enda gulnat foto med slitna kanter bevarat. De tittar allvarligt mot mig och jag försöker tyda blicken hos en människa jag aldrig har träffat men som jag bär inom mig. Av min farmor och min mormor finns några dussin foton. De flesta från olika utflykter eller födelsedagar. Men de är stumma jämfört med mina inre levande minnen av våra fotbollsmatcher och brädspel. Filosofen Hannah Arendt menar att minnet inte handlar om att blicka bakåt utan om att vi delar ett gemensamt ursprung som bär oss framåt. Det är en trösterik tanke att vi inte är så existentiellt ensamma som vi ofta tror utan är förbundna i en gemensam berättelse. För människans minne är verkligen till stora delar en berättelse. Våra minnen binder samman händelser och det är därför de kan vara så viktiga för kontemplationen, för att se sammanhang och nya perspektiv. Det finns något ofärdigt över våra minnesberättelser. De behöver en viss glömska. De lyfter fram någonting men döljer samtidigt något annat och kan förstås vara bedrägliga. Men de ger rum åt det levande. De förmedlar en livsstämning. Jag tänker på det när vi sitter där i soffan och ser på foton. Det är som om vi försöker bända oss ut ur tiden för att återfå svunna ögonblick. Men det är svårt att vända tidens riktning. Istället är det barnen som hjälper mig. De känner en doft av stekta köttbullar i köket och börjar spontant prata om henne. Vi är på ett julbord i Stockholm, 60 mil ifrån där hon bodde, äter en mjuk pepparkaka och plötsligt är hon nära. Och jag inser att om det är någonting jag borde fokusera på med barnen så är det inte att mekaniskt leta efter henne bakåt i tiden utan att bära med mig hennes livsstämning. Hennes sällsamma förmåga att leva sig in i barnens värld. Hon utan att tveka kunde gå emot en hel skara vuxna som unisont fördömde något barn för att istället se det hela med barnets blick. Vår livsstämning handlar om vårt sätt att vara i världen och det kan ha långt djupare påverkan än de konkreta avtryck som vi är så angelägna om att prestera, dokumentera och visa upp. Kanske borde vi istället fråga oss vilken livsstämning vi vill lämna efter oss. När vi på morgonen efter mammas död kom hem till pappa upptäckte jag i köket ett 30-tal burkar med nykokt lingonsylt som hon hade radat upp på vasken. De kommande månaderna åt vi av sylten. Först åt vi den som vanligt, stora klickar som breddes ut på pannkakor, snabba tuggor utan större eftertanke. I takt med att allt färre burkar återstod av hennes sista lingonkok blev skedarna mindre. Vi åt allt långsammare för att bevara eftersmaken. Nu finns bara en burk kvar. Barnen öppnar locket ibland och drar in doften. Ibland tar vi en sked, blandar med mjölk och äter under tystnad. Där finns en livsstämning. Sparad i en burk med lingonsylt som hon kokt åt barnbarnen kvällen före sin död.
Med ligga för grönt och kastanjeblad som paraplyer. Jag älskade dig då, det gör jag nu.
Det hävdas ofta att livsstilssjukdomar är så vanliga därför att vi lever i en njutningskultur. Jag tror att det är precis tvärtom, att vi är för dåliga på att njuta. Vi hänger oss ofta åt njutningar men utan att uppmärksamma dem, eftersom vi redan är på väg mot nästa distraktion. Det är en av grundtankarna i forskningsstudien Livsstilsverktyget, som vi sedan 2016 driver vid Göteborgs universitet där jag numera arbetar. Studien är ett försök att väva samman den fysiska och den psykiska hälsan med det som kan kallas existentiell hälsa. Jag blev intresserad av existentiell hälsa för flera år sedan som ett sätt att överbrygga den där klyftan mellan å ena sidan det mätbara och molekylära som jag fortfarande ägnar mycket av min forskning åt och å andra sidan de existentiella perspektiven som blir så påtagliga med patienterna. Området har fått stort intresse och bara senaste året har det diskuterats vid allt ifrån Vetenskapsakademin till bokmässan. Det handlar i grunden om en kontemplativ livshållning. Det där är inte något som kan medicineras eller forceras fram. Men precis som vi behöver en beredskap för om kriget kommer, behöver vi beredskap inför sjukdomar och död. Det handlar givetvis inte om att ordinera poesi istället för läkemedel. Det handlar inte om en naiv syn att skogspromenader eller musik skulle vara lösningen på dagens ohälsa. Det handlar snarare om ett långsiktigt förebyggande förhållningssätt. Att få in kontemplativa vanor som en naturlig del i vardagen. På Livsstilsverktyget försöker vi visa att det inte finns någon motsättning mellan det vetenskapliga och det kontemplativa. Utan att det tvärtom är i samspelet mellan dem som verklig hälsa kan befrämjas. Deltagarna i våra studier beskriver hur kontemplation för dem kan innebära både en helt annan livshållning i till exempel klimatfrågan och sånt som att skapa andrum för en kort lunchpromenad, en stund stillhet i ett kyrkorum eller en fikapaus med en vän. Kontemplation handlar ofta inte om att lägga till något utan om att göra sina aktiviteter med ett annat förhållningssätt. En del beskriver till exempel hur de innan de startat sin löprunda eller promenad väljer ut och fokuserar på någon detalj i naturen, som en blomma, ett nyutslaget träd eller en snöflinga. Det blir ett sätt att vidga blicken och påminna sig om att det som ligger framför dem är en sträcka som ska upplevas och inte bara avverkas. Det där är också tillämpbart på maten, som ju är ett av livets stora glädjeämnen, men som ofta blir påfallande glädjelöst så snart vi talar om det i hälsosammanhang. Vi försöker därför lyfta det som kallas mindful eating, som innebär att äta med större uppmärksamhet. Det intressanta är att vi då också kommer i bättre fas med våra långsamma mättnadshormoner. Vi upplever mer njutning med mindre mängd. Som en enkel illustration brukar jag tala om skillnaden mellan att äta en 3-kulorsglass medan vi skummar telefonen eller skyndar till tåget, jämfört med att äta en kula med uppmärksamhet. En sommardag i Ystad, där jag bor, cyklade jag till en glassaffär med mina barn. Det var en varm dag, vi var alla rejält sugna på varsin 3-kulorsglass. Medan vi stod i kön var det en vänlig kvinna bakom som hälsade. Jag är med i din forskningsstudie, sa hon. Jag har verkligen inspirerats av det du sa om glass. Sen jag började studien går jag hit varenda dag. Men, la hon till, jag köper bara en kula åt gången. Och jag äter den med andakt. Jag tackade för återkopplingen, valde snabbt en liten strut med en kula mangoglass och slank iväg med mina söner. Vi gick därifrån på kullerstenarna i tystnad. Efter en stund sa min äldste son: det verkar ju inte jättelovande med det där verktyget som du har jobbat med, pappa. Jag svarade inte. Idén med enkularrådet var ju att fokusera på stunden och smaken, inte att köpa glass varenda dag. Vi gick ner mot teatern i närheten och satte oss på en bänk. Ja, här sitter vi och äter våra glassar. Med andakt, sa barnen och tyckte uppenbarligen att det hela var väldigt kul. Själv satt jag tyst och blängde på struten med den ensamma kulan mangoglass. Den hade börjat smälta. Beslutet att jobba med livsstilsråd, att inte satsa all min energi på molekylära mekanismer utan hålla på med mikrovanor och mindful eating framstod för mig den stunden som ett verkligt misstag. Men nu, med lite perspektiv, tänker jag att det kanske ändå var ett ganska hälsosamt förhållningssätt som kvinnan med glassen hade hittat. I vår ännu opublicerade studie har vi precis analyserat resultaten från 60 000 personer. Vi ser att de som under en treårsperiod använt verktyget har fått 20% färre fall av typ 2-diabetes jämfört med den slumpmässiga kontrollgruppen. Det är inte lika bra som läkemedel, men det är mer än vi hade vågat hoppas på och betydligt billigare. Och livsstilsförändringar har till skillnad från läkemedel inga biverkningar. Vi har även analyserat de reflektioner som deltagarna regelbundet gör på verktyget. Vi undersökte i vilken grad de var konkreta. Till exempel, hur kan jag komma upp i 10 000 steg om dagen? Eller mer existentiella, som vad i mitt liv är så viktigt att jag vill börja röra mig mer. Tvärtemot vad många kanske hade förväntat sig så var de existentiella reflektionerna starkare kopplade till mätbara förändringar som bättre blodsocker än de konkreta. Det talar för att vi behöver skapa rum åt det existentiella och kontemplativa. Inte bara för att förhålla oss till åldrande, sjukdomar och död, utan därför att ett ökat fokus på det omätbara, paradoxalt nog, som en bieffekt är förknippat med bättre mätvärden. Kanske kan den nya tekniken också komma till vår hjälp. Eftersom den påverkar oss så genomgripande är det en fråga som i alla fall är central att undersöka. Tillsammans med forskare vid Chalmers har vi nyligen startat en studie där vi har kopplat livsstilsverktyget till en AI-baserad språkmodell. Modellens roll är inte att ge färdiga svar som de mer vanliga modellerna, utan att hjälpa människor att reflektera över sin situation och guida dem till relevanta texter, skrivna av människor, inte av en AI, om allt från mat och stress och oro till sorg, ensamhet och konflikthantering för att få nya perspektiv. Vi vill i den här studien undersöka om det är möjligt att använda de här modellerna för att befrämja kontemplation. Inte i diskussionen med modellen, utan utanför, i verkligheten. Även om det här projektet inte kan förändra allt, så kan det kanske peka på att en annan riktning trots allt är möjlig. För det satsas enorma resurser på att göra den nya tekniken allt mer lik människan. Men den viktigaste frågan måste vara den omvända. Hur kan vi se till att människan inte blir allt mer lik en maskin? Hur kan vi bevara det mänskliga? Min pappa som är 92 år berättar hur han varje dag i sin barndom var ute i bokskogen där de bodde, fiskade i små bäckar, klättrade, lärde känna världen och sig själv genom sin kropp. När människor idag till stora delar upplever världen genom en platt skärm kopplas inte kroppen in. Istället för att uppleva verkligheten tillsammans med andra, låta våra blickar mötas, så avskärmar vi oss. Jag är ganska säker på att ju mindre kroppsliga vi är, desto mindre jag-du-relationer får vi. Och tänk så mycket ohälsa som hade kunnat undvikas eller mildras om vi var mer kroppsliga, om vi rörde oss mer och om vi rörde vid varandra. Vi talar ofta om det kroppsliga och det psykiska, men vi måste väva samman dem för att överbrygga den där klyftan mellan den mätbara och den upplevda hälsan. Och vi behöver komma bort från idén att hälsa är detsamma som att optimera kroppen som om den vore ett projektarbete. Och istället fokusera på hälsa som att låta kroppen vara levande i världen. Uppdelningen mellan kropp och psyke är djupt rotad. Filosofen Merleau-Ponty menar att det blir som att vi knuffar ut oss själva från kroppen. Men, skriver han, människan har inte en kropp. Människan är en kropp. Det knyter an till den senaste forskningen om vårt tänkande, det som kallas embodied mind, ungefär det förkroppsligade sinnet. Det handlar om att hela vår tankevärld formas av kroppens samspel med omvärlden. Om vi förlorar kroppsligheten förlorar vi också kontakten med världen. Därför handlar kontemplationen inte om att distansera sig som ett isolerat psyke som grubblar, utan kontemplationen uppstår när vi är aktiva i världen, när vi till exempel rör oss i naturen, när vi fysiskt möter andra människor. Det kan handla om att idrotta, leka med barn och barnbarn, eller någonting så enkelt som att för en gång skull skriva ett brev för hand, känna orden i handen. Eller min egen favoritsyssla, att gå utomhus och lyssna på något, bara fundera, eller rent av gå och läsa en bok. Det där sista kan ju låta mer än lovligt udda, men jag tycker att det fungerar som ett sätt att låta tankarna bli kroppsliga och faktiskt också minnas dem bättre eftersom de knyts till olika platser. Till skillnad från när jag scrollar på en skärm och efteråt knappt minns någonting. Om jag ska ge ett hälsoråd i det här programmet så är det att få mer kroppslighet i livet och därigenom bli mer levande.
Tar han stigen mot Bökevara. Bialit vägskäl ser han snart, en halvfjärdings väg är det bara. Över grind och stötta har han svingat sig, nu är han nära. Fötterna är lätta, för han vägen till sin kära, och snart i hans axel mot min kind går jag i Duvemåla hage.
En av de viktigaste platserna i mitt liv är en oansenlig äng som sluttar ner mot havet. Mitt på ängen reser sig en ringformad stenmur, bara några decimeter hög. Jag sitter ofta där om sommarkvällarna. Det finns en sten i mitten där ordet pax har ristats. Runt omkring brer mjuka mattor av backtimjan och trift ut sig. På avstånd går några kor och betar. Det är världens avkrok och världens centrum. I skymningen försvinner solen bakom fälten och kylan börjar krypa upp ur marken. Himlen färgas röd. Och jag tänker att trots det faktum att solen på ett år har lika många timmar över som under horisonten, så är det ändå totalt sett mer ljust än mörkt, tack vare skenet av det som är bortom horisonten. Det här är den plats, Backåkra, på Österlen, där FNs förre generalsekreterare Dag Hammarskjöld planerade att bo men aldrig fick möjlighet. Dag Hammarskjöld var rationell, driven av data och fakta. Men han bejakade också det som finns bortom horisonten av vetande. Han vågade vila i det ovetbara.
Himlen är klar.
1963, 2 år efter att Dag Hammarskjöld dödat sin flygolycka, publicerades hans dagbok Vägmärken. Många hade väntat sig avslöjanden om världsledare och politiska tvister, men ingenting av det finns med. Istället visar Vägmärken på en livshållning som är raka motpolen till den narcissistiska världspolitiken som på så många sätt saknar kontemplation. Vägmärken handlar om hur Hammarskjöld försöker arbeta som generalsekreterare i linje med Jesus kärleksbudskap genom att se den andra. Främst handlar det om hans inre kamp, de ständiga misslyckandena med att släppa behovet av bekräftelse och kortsiktiga begär. Så valde du på nytt dig själv och öppnade dörren till kaos, skriver han på ett ställe. Det är inte svårt att känna igen sig i det. Vägmärken har betytt mycket för mig personligen, precis som för många andra människor. Det är kanske den främsta bok som har skrivits på svenska om vad en kontemplativ livshållning i vår tid kan innebära och framförallt hur kontemplation kan förenas med ett aktivt liv. Dag Hammarskjöld tog starkt intryck av Martin Bubers Jag och du, den där tunna boken som jag själv läste på amerikanska västkusten för att få ett andrum från alla data. Jag-du-relationen innebär att i vardagen försöka se andras perspektiv. Jag-du är också ett sätt att närma sig frågan vad livet handlar om. Buber menar att det moderna andliga sökandet riskerar att bli ett självcentrerat projekt. Därför talar Buber inte om Gud som någonting som finns, som ett objekt som vi kan kontrollera och ringa in, utan någon som möter oss i samspelet med andra, i jag-du-relationerna. Och för den som ser det gudomliga i en annan människa blir det också naturligt, menar Buber, att visa omsorg och försöka bevara jag-du-relationen. Det finns även likheter mellan Vägmärken och Thomas Tranströmers diktvärld, en befriande avsaknad av tvärsäkerhet, och istället en ödmjuk öppenhet för det stora som vi inte helt kan fånga, men som ofta träder fram i det enklaste och vardagligaste. Jag tänker själv på det där magiska som de flesta av oss har upplevt när man möter ett nyfött barn som håller ut sin mjuka hand och man kommer med sitt grova pekfinger och barnet omsluter fingret och håller det kvar. För mig är det sinnebilden av det stora i det enkla. Det är också raka motsatsen till den auktoritära guden som så ofta åberopas. Det är en gud som finns långt borta, i människans idévärld. Det är ett objekt för människans önskningar. Dag Hammarskjöld skriver: inte blir människodjurets önskningar en bön för att vi sätter Gud som adressat. I Vägmärken handlar det istället om en gud som möter oss i den enkla verkligheten, som i den där utsträckta handen. Det gör det också till något genomgripande och levande som handlar om att lyssna och vara närvarande. Moder Teresa fick en gång frågan i en intervju: vad talar du med Gud om? Ja, svarade hon, jag säger inte så mycket, jag lyssnar mest. Jaha, sa journalisten, och vad säger Gud då? Ja, han lyssnar också. För mig öppnar Dag Hammarskjölds Vägmärken en lyhörd väg till kontemplation som varken blir tvärsäker och auktoritär eller enbart kyligt rationell. Det finns onekligen något lockande i det kliniskt rationella och motsägelsefria. Det känns som att man greppar världen, har full kontroll, avslöjar att det där som för ett ögonblick förtrollade oss bara är kemiska reaktioner. Och det är helt korrekt, ur ett perspektiv. Men ytterst få kan leva i det motsägelsefulla livet med en sån kylig blick på tillvaron. De jag mött som kommit närmast är dataanalytikerna på amerikanska västkusten. Men inte ens de klarade av det i längden. Så snart vi började prata fotboll och politik glömde de sina bärbara mätsensorer och blev lika motsägelsefulla som alla vi andra. Efter Dag Hammarskjölds död uppförde konstnären Barbara Hepworth en skulptur åt honom utanför FN-byggnaden i New York. Hon sa vid invigningen att Dag Hammarskjöld hade gett en glimt av hur livet skulle kunna vara och rent av måste vara om livet alls ska gå vidare. Hennes skulptur är mycket enkel. Det är en tunn oval skiva av brons som reser sig mot skyn, 6 meter hög och 4 meter bred, och rakt igenom skivan finns ett runt hål. Vad är det för ett hål? Är det rent av en bild av den mänskliga sårbarheten? Den motsägelsefulla spricka i ytan som krävs för att ljuset ska komma in.
The birds they sing at the break of day. Start again, I heard them say. Passed away, the dove is never free. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack. Gets in, that's how the light gets in, that's how the light gets in.
Din och min hälsa återspeglas naturligtvis i det mätbara, men framför allt handlar hälsa om vårt samspel med omvärlden. För att det samspelet ska fungera behöver vi kontemplation. Den där pausen när vi vidgar blicken, blir ett med det större sammanhanget och känner oss verkligt levande. Det kan handla om magiska jag-du-möten som förändrar oss, eller om en kvällsandakt som ger perspektiv på dagen. Det kan vara en svettig klättring på fjället, en fika i stadens vimmel, eller en doft som väcker ett minne av en livsstämning. Det kan vara att ändra sina livsmönster. Själv har jag till exempel upptäckt det kontemplativa i att åka tåg genom Sverige eller ner i Europa. Sällan jobbar jag lika fokuserat. Sällan blir samtalen med familjen lika vindlande och levande. Men det kan också handla om att göra sina vardagsrutiner med en lite annan blick. Kanske kan vi inspireras av Tranströmer eller Dag Hammarskjölds vägmärken eller annan litteratur som kan hjälpa oss att uppmärksamma det där som vi så lätt rusar förbi. Det kan vara värdefullt att fundera över när de kontemplativa stunderna uppstår så att vi lär oss vilka människor, rutiner och platser som öppnar för det i just vårt liv. Även om kontemplation är motpolen till hyperaktivitet så är det inte heller att bara vara passiv. Det är lite som att simma. Vi är aktiva men måste också vila i att vi är burna av något utanför oss själva som vi inte helt kan kontrollera. Det är därför kontemplation är så nära förbunden med hälsan. Hälsa är inte ett individuellt projekt som ska optimeras. Hälsa handlar om det levande och det är långt ifrån alltid harmoniskt. Det handlar också om att möta motstånd och förändras. Om att fortsätta att leva trots att livsväven hos varje människa ibland trasas sönder. För mig hände det för 7 år sedan när min mamma dog av en bristning av ett kärl i bröstkorgen. Bara några dagar före bristningen hade läkarna tagit cellprov på henne. Det var en undersökning som inte var helt riskfri med tanke på att en nål stacks in nära de stora kärlen. Det var därför inte helt självklart att hon skulle göra undersökningen. Men min vetenskapliga läggning och önskan efter full kontroll fick överhanden. Jag stod på mig och ansåg att vi borde undersöka om det var malignt. Några dagar efter hennes död fick vi ett brev om att förändringen var godartad. Det var å andra sidan omöjligt att utesluta att den kärlbristning hon dött av hade samband med undersökningen. Jag fick se röntgenbilderna som trots allt talade emot ett samband och byggde upp en rationell modell för mig själv. Men jag kunde aldrig riktigt släppa tanken på att jag potentiellt var skuld till hennes död. När som helst kunde ett tvivel, en tänk-om-tanke, rasera hela bygget. Det var ett jag-du-möte som blev vändpunkten. Efter ett halvår hade jag ett samtal med en nära vän. Den första frågan hon ställde efter att ha lyssnat på min berättelse om skuldtankarna var: vad tror du att din mamma hade sagt? Jag insåg genast att hennes svar skulle ha varit: vad spelar det för roll? Just i det ögonblicket var det som om något lossnade. Det blev en befriande lättnad, en påminnelse om att en annan livsstämning var möjlig. Naturligtvis har tankarna på skuldfrågan ofta återvänt, men jag vet nu vilken fråga jag ska ställa för att ändra tänk-om-tanken till tänk-att, byta skuldkänslan mot tacksamhet och vända grubblerierna på det i livet som inte går att ändra till att istället leva. Många gånger har jag återvänt till just det samtalet, just den stunden, för att i skilda sammanhang få proportioner på små och stora livsproblem. Tänk om de flesta lyssnarna har stängt av i det här laget. Tänk om de tyckte att jag pratade för mycket eller för lite om det vetenskapliga eller det kontemplativa. Men tänk att du som är kvar gav mig förtroendet att lyssna. Tänk att vi, även om vi bor på skilda platser, på något sätt är sammanvävda. Tänk att vi, var och en på sitt håll, nu kan gå ut och unna oss att äta en rejäl 3-kilosglass med andakt. Tänk att det är tillräckligt att vara levande. Tänk att vi kan vila i vad det innebär att vara människa. Att aldrig bli färdig.
Producent Lina Linderoth Asp och tekniker Ida Fransson. Religionshistorikern David Thurfjell sommarpratade 2023 om tro och andlighet.
Känslan som drabbar mig nu har jag knappt pratat med någon om. Jag har bara berättat om den för en handfull personer. Den börjar med en tanke. Har de rätt? Tänk om det är de som har rätt och jag som har fel. Tänk om det är så att det på riktigt finns en Gud och att det är han som, genom mina studier, genom att jag kom in på forskarutbildningen, genom mitt val av just det här ämnet, har lett mig hit. Tänk om det är sant.
Sök på Sommar i P1 med David Thurfjell i appen Sveriges Radio.